Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, jag känner av höjden. Jag vill liksom inte släppa. Och jag känner även rädsla för att misslyckas med stora mål här. Även om jag tror att jag egentligen var överdriver. Jag hade nästan varit på toppen efter 3 dagar. I en push på 2000 höjdmeter. Jag hade 300 meter kvar till toppen. Med all tung utrustning som jag behöver för att åka ner på andra sidan. Det ska inte vara några problem. Men det är lätt så. Sitta här i sin ensamhet. Och vara rädd. Och titta på sina svagheter.
Det är maj 2011 och Andreas Fransson befinner sig i ett iskallt tält på Nordamerikas högsta berg, Denali. Inom ett par dygn kommer han bli den första människa i hela världen att åka skidor ner från den 6190 meter höga toppen nedför bergets mytomspunna sydsida. Det här är historien om en av världens främsta skidåkare och äventyrare. Men också om en vän, son och bror och hur han med stenhårt psyke och varmt hjärta fann sig själv i bergens utmaningar. Det här är historien om Andreas Fransson.
So I'm sorry guys for the messing around, but we get a nice adventure.
Jag och Andreas, vi växte upp i Luleå i Norrland och vi hade en väldigt fin uppväxt.
Det är Andreas syster, skidåkaren och konstnären Sandra Fransson.
Det var väldigt mycket skidåkning redan från början. Vi åkte mycket skidor i vår fjällstuga uppe i finska Lappland. Och redan som små kan man märka ganska stor skillnad på båda oss två. Att jag älskar ju skidåkning, men Andreas, alltså, han var galen i skidåkning. Han vill ju vara ute hela tiden. Jag ville ju åka hem och gå baka när jag var liten och göra annat också. Men han ville vara ute hela dagarna och bara köra på. Så skidåkning var en väldigt stor del av hans av vår uppväxt. Vi gick också båda, jag följde väldigt mycket i hans fotspår. Vi gick båda ett friluftsgymnasium uppe i Norrland. Där var ju skidåkning en väldigt stor del också av utbildningen. Och vi fick lära oss att bli skidlärare. Och ja, där träffade han också många vänner som han åkte mycket med. Och det var väl där också de riktiga skidpersonerna insåg att man kanske kunde faktiskt göra det här som en livsstil. Kom in och började.
Vi lärde känna varandra i riskgränsen. Och sen så var det så här, det var en jävligt härlig tid för att...
Vi hör vännen och proffsåkaren Ville Lindberg.
Riksgränsen var vårt näste. Och där starten på skidkarriären för Andreas började där också. Och min och Per som vi som då sen gjorde liksom ett yrke av det. Sen drog jag Andreas på finska mästerskapet. Det var också en sån här resa som jag kommer ihåg. som jag är väldigt glad att vi hade tillsammans, men som också förde oss närmare. Man kände sig, ja men vi har någonting tillsammans liksom. Vi stack iväg på finska mästerskapen i tredjesröset. Och där hade vi jävligt kul tillsammans. Det är en sån där resa som man, ja, minns den med värme. Och där var det också ingen tävling. För han såg mig som en väldigt... Han såg upp som mig som skidåkare och var peppade mig. Kunde säga så här, vad fan liksom ville. Det finns ingen annan som kan hoppa så där långt ut för en driva och göra en spridigel. Så jag bara, va? Finns inte, tänker jag. Han bara, du är bäst på det liksom. Sådär. Och han var där i liksom i någon... Han åkte nog Telemark på den tiden. Så kanske var därför han inte orkade tävla mot mig. Så var det nog. Men så började jag i alla fall där uppe. Och sen efter det så var det så här liksom... Andreas började göra sin grej. Och efter vi har gått ut gymnasiet så helt plötsligt så var han nere i Alperna. Och då var det så här, ja men Andreas har gått in. Då fick han för sig att man skulle liksom åka från 9 till 4 och för orka åka 9 till 4 i Ängelberg som de var i då, så måste man käka mycket. Så då satt han bara och tryckte gröt på dagarna, och lunchen så hade han med sig liksom 7 kilo matsäck. Och han var liksom så här, det förklarar hans extrema när han gick in för någonting. Då gick han in för det. Och sen några år senare så var det, då var det klart, då var det touring som gällde. Och det var väl där någonstans som jag tror att han började hitta rätt lite, när han började med skitouring. Och då började han ju återigen upp i Riksgränsen där på vårarna. Och då skulle han ju gå så extremt långt så att man blev trött på honom liksom. Vad fan ska ut och knata så här mycket? Han var väl ett steg före. Vi andra var väl kvar i friåkningssvängen och du vet, käka gröt och åka linjer i Ängelberg. Men han var väl snabbare tror jag på att hitta sin väg, vad han ville göra. Och det... Då jag ska inte säga att vi växte ifrån varandra, men han hittade ju... Nu går ju alla på tur. Och det gjorde man ju förr. Det är inte så att det var ett nytt påfund. Men han hittade sin grej. Och... Ja, var lite så här, det finns en annan typ av skidåkning som han sen utforskade.
Varför han flyttade till Chamonix? Men... Ja, det var väl just att det var... Alltså, Chamonix är ju mytomspunnet. Alltså, och... Det är väl något speciellt att kunna åka där, och det är så komplex skidåkning där och det finns så mycket att göra och utvecklas inom, och vill man bli duktig inom i bergen så finns ju väldigt mycket utmaningar i Chamonix, och det är väl där ett bra sätt att lära sig att hantera bergen. Så att jag tror mycket det gjorde att Chamonix var en så stor dragningskraft.
Vi bodde ihop, så det var så att efter jag kom hem från Nya Zeeland så bestämde jag mig för att åka ner till Chamonix och frågade min bror om jag kunde få sova hos han och Andreas, och ja, det gick bra.
Vi hör Bjarne Salén, den nära vännen som med skidor och filmkamera följde Andreas på äventyr runt om i världen.
Det var ju så min filmkarriär också startade, genom att bara filma för skojs skull med Andreas och Morgan och sådär. Och sen så var Andreas på upptåg med... att vara mer och mer professionell skidåkare, och då började jag ju filma de grejerna mer och mer, och det var också så det spreds väldigt mycket. Andreas hade varit där i några säsonger innan jag kom dit, med Morgan en eller två vintrar innan jag var där, och sen på egen hand också. Och då hade han varit väldigt, jag kommer ihåg, då var han väldigt, det var inte så många som så här visste vem han var, för han var ju där för att åka skidor och lära sig och möta bergen på ett väldigt magiskt sätt, tycker jag.
Andreas flyttar till Chamonix, bergsbestigandets huvudstad. Han gör sig snabbt ett namn och åker bland annat det legendariska och länge orörda åket Mallory på nordsidan av Aiguille du Midi.
Så han sa ju inte så ofta vad han åkte såna grejer, utan folk, han kanske hörde talas om honom, att vem är den här Andreas Fransson egentligen som åker nordsidan på Aiguille du Midi i sitt första skidåk för säsongen på hösten. Och vet man inte vad det är, så är det ett åk som är på 1000 meter ungefär, precis under en lift som går på hela nordsidan på Aiguille du Midi. i Chamonix som går upp på 3842 meter. Kanske har fel där. Kommer inte ihåg, jag har inte bott där för länge. Och det var hans första åk att bara åka ner där liksom. Han sa inte det till så många, utan folk kanske såg något spår och hörde talas om han. Och han var inte den personen som kanske, du vet, pratade väldigt mycket. Mycket snack och lite verkstad, så var det knappast, utan det var ju mycket skidåkning och sånt så mycket. Och sen är plötsligt då så började det komma ut filmer från honom, det ena åket efter det andra liksom. Och då helt plötsligt då gick det ju väldigt många tittare som fick upp ögonen för detta då och fortsatte. Så jag tror att det var så det började också. Det kom ganska plötsligt för folk att helt plötsligt, wow, okej, nu får vi egentligen se han liksom.
So Mallory is, I would say, the crown ski route of on Aiguille du Midi, on the north face of Aiguille du Midi, and it's a climbing route, you could say, from the start, an alpine climbing route that people climb with ice axes and crampons. But on few occasions, a couple of days every year, or some years at least, it's enough snow on the route, enough sticky snow on the route to make it possible for a few people to ski it.
Också en sån där grej, bara, men nu är han nere i Chamonix, han har öppnat upp Mallory. Jag tror det stod någon skittidning. Ingen, som jag har förstått det, så var ingen som hade åkt Mallory på ja, vi snackade en hel del, jag och Andreas, där, att det var ingen som hade åkt det på 10-20 år, man åkte den bara inte längre. Och han dog ner som, han var jävligt hungrig, Andreas, vilket jag gillade, för att han hade driv, han ville någonstans, och det där drivet tog han så sjukt långt. Från att jag kom ihåg, jag var sponsrad, Andreas kom och frågade mig, fan, kan jag inte få in mig på dina stad liksom, så här, och det är Chamonix, och alltså, jag ska kolla vad jag kan göra. Men sen innan vi stod idag så hade han ju kört Mallory, och sen var han inne på Salomon, och liksom hans karriär gick om alla våra med liksom, vad ska jag säga, coolt att se, för att han lyckades, han var ju bäst på det han gjorde, men sen lyckades han var jävligt smart, och när hungern jag snackade om, så lyckades han se vad de här företagen ville ha, och skapade det i form av, han var duktig på feedback, han var liksom sjukt stor på Instagram och sådär. Men tillbaka till Mallory, då var det så här, nu har Andreas öppnat upp Mallory igen, och man bara, vad fan, alltså, det förvånar oss inte, men där blev jag orolig för honom för första gången, tror jag, att liksom man visste att hur länge ska det funka och köra på sådär som han gör med sin extremitet. Så det var några år då, jag vet, Jonas Karma var ju också telmarsåkare, och vi sa liksom, man kanske gick och väntade på att det skulle hända något.
2010 så händer det. Olyckan är framme. En lavin går högt ovanför Andreas där han bestiger Aiguille Vert i Chamonix. Lavinen drar ner honom från sitt rep nedför klipporna. Ryggen och nacken är bruten. Men Andreas överlever.
Han hade sin väldigt hemska olycka, skulle jag säga. Det var inte så roligt när det hände. Jag var inte med honom på berget. Utan han åkte skidor med en som heter Colin Haley, som är en bra vän till mig och bra vän till Andreas och många andra. Han är en professionell klättrare från USA, duktig alpinist, och som också är väldigt duktig på att åka skidor. Så de var ute och åkte skidor, och när olyckan hände, så jag tyckte det var så här, det var ju min första säsong där nere också, så jag tyckte det var ganska, jag fattade nog inte riktigt vad det var så här. Jag ångrar mig faktiskt väldigt mycket att jag inte åkte dit och var, du vet, uppe hemma och somnade mig så här flera veckor. Det hade jag så här, efteråt kände jag bara, shit, det skulle jag ha gjort, och bara hängt och druckit te liksom. Men samtidigt så kan jag inte skylla, jag kan inte så här, vad heter det, klaga på mig själv heller, för att alltså jag visste ju inte så mycket mer heller. Hade en av mina vänner haft en sån olycka nu, då hade jag ju så här, antagligen bara dumpat alla mina filmprojekt som jag jobbar med nu och bara åkt dit så här, och lagat fin mat och bara varit där liksom. Men just då var man ju 20 bast och visste inte så mycket, så det är inte så konstigt att man reagerade så heller. Men samtidigt så pratades vi ju nästan så här varje dag, flera dagar i veckan under de månaderna han rehabtränade, och det var ju, jag tror det betyder mycket för både han och mig.
Innan den olyckan så reflekterade jag aldrig på att det han gjorde var farligt. Det var ingenting jag funderade på. Folk sa det till mig, så, men gud, är du inte orolig för din bror? Han åker ju så mycket ändå farliga åk och sådär. Ja, tror inte du att något kan hända honom? Och det var ingenting jag tänkte på, ärligt talat. Jag var bara, jag vet, det kanske också att jag var så uppe i mina egna grejer. Men så nu fick det här samtalet där... Där de sa att han hade varit med om en stor olycka och visste inte om han skulle överleva, så fick jag panik. Jag var jättechockad, och det fattade ingenting, och det var jätte hemskt. Jag fick en jättechock. Men efter den olyckan, då ändrades någonting. Vi kom också varandra mycket närmare. Vi började prata om död, vi började prata om livet på ett helt annat sätt. Men också så tog jag ingenting för givet längre. Han valde ändå att fortsätta med skidåkningen, och hans åkning, han tog ju på ett sätt mindre risker. Han visste ju, alltså man kan tänka att hans skidåkning var ganska galen, men mycket av det han gjorde han ändå med säkerhet. Han hade väldigt bra kunskap om bergen, och kände han inte att det kändes rätt så vände han om. Men det var ju ändå på sån hög nivå så riskerna fanns. Så jag tog aldrig för givet att han ska träffa honom igen. Alltså när han får iväg på sina expeditioner så såg jag verkligen till att säga till honom hur mycket han betydde för mig, att jag älskade honom. Det var som att jag alltid tog farväl varje gång han får iväg på en expedition. Så att när jag... Ja, mycket hände. Ja, det fanns alltid med en. Men jag vill ändå poängtera att han älskade det han gjorde, så att jag vill gärna att han skulle göra det.
I början så vet jag han kunde liksom inte ens gå i början då, sen så kunde han gå. Och då hade han är så jäkla duktig på sånt där. Han bara, nej men idag ska jag ha det här målet. Och målet då, det var väl kanske att gå, 10 meter utanför huset och sen tillbaka. Och sen efter det så skulle han liksom till brevlådan och tillbaka. Så gjorde han det någon vecka och sen bara, nu jäkla liksom. Då hade han som mål att då skulle han gå runt halva fotbollsplanen. Alltså det här är tidigt i rehabträningen liksom, och då gav jag han sig fasen på det liksom. Nej, nu har jag tränat så här mycket, nu borde jag klara det här. Kroppen kommer klara det, frågan om huvudet kommer klara det. Så han körde på liksom, klarade halva fotbollsplanen, kom hem och han var helt slut, vet jag att han berättade. Han var så här, det kändes som att han hade sprungit ett maraton, vet du. Men sen, du vet, återhämtade han sig lite grann, och sen en dag eller två dagar senare så bara, nej, nu ska jag köra hela fotbollsplanen. Och då gick han runt hela fotbollsplanen och så fortsatte det hela tiden. Så jag tror att han, det var liksom ingen fråga om man skulle komma tillbaka, det var mer en fråga om när. Så det tog ju x antal månader och han kom ju tillbaka fortare än vad någon ens hade tänkt. Så jag tror att det beror mycket på den positiva inställningen han hade då och som han alltid haft, och den motivationen av att alltid se träningen som han utförde på ett mycket fint sätt. Så.
Alltså, han ifrågasatte ju alltid det han gjorde, och ibland undrar han om han verkligen skulle ha på med skidung eller inte, är det värt det? Men han kom väl tillbaks till det igen, att det var det ändå, han älskade det han gjorde. Men efter hans första olycka, efter allt som hade hänt, så började han ju ändå fundera på det han gjorde. Alltså han lyssnade verkligen på sin magkänsla, och som sagt, han vände om väldigt många gånger. Folk, det vet man inte om när man ser på hans skidfilmer eller fotografier, att tänker man bara vilka fantastiska åk han har gjort och så vidare. Men en stor del av gångerna så vände han ju om när han kände att det inte kändes bra. Så han tog ju jättestort allvar på det. Och jag var ute i bergen med honom, och jag menar, så säkerhet och var väldigt viktigt. Och han hade så en extrem kunskap, enorm kunskap också om bergen. Så att han gjorde verkligen allt han kunde. Sen när man är ute i bergen så händer ju saker, vare sig man vill eller inte.
Så det är klart att man är rädd ibland. Det är klart att man är rädd för alla andra faror som är runt om. Men det vet jag, han och jag pratar om mycket. Det är så här, klart att man är rädd ibland. Det handlar om du vet, is som kan falla ner på dig, eller snöras, eller laviner från sidan eller under dig, glaciärsprickor och mycket den här som man egentligen inte kan kontrollera. Liksom. En skidsväng kan man ju kontrollera på ett helt annat sätt än objektiva faror som finns uppe i bergen. Och det är de som han, det är klart att han var rädd för dem ofta. Liksom. Så det är rädsla är någonting som han var väldigt bra på att behärska också, tycker jag. För är man rädd för någonting, det kommer ofta panik och man blir stressad och sådana saker. Men kan man hantera sin rädsla på ett annat sätt liksom, och känna att okej, nu är jag rädd. Okej, nice liksom. Men varför är man rädd? Då får man ju frågasätta sig det och liksom tänka utanför the box och känna att vad är det för faktorer som spelar in varför jag blir rädd? Och kan man då hitta svaren till dem, då kan man ju hantera situationen på ett helt annat sätt.
Han var den smartaste killen när det kom att befinna sig i bergen. Jämfört med de franska killarna där nere. De var ju liksom, de skrattade ju åt Andreas när han liksom började ta fram rep på agillen. Och bara, nu grabbar, vi sätter oss in i rep här. Och de var jävligt, de gillade inte Andreas. Där återigen så fick man ju se hur han var helt kompromisslös. Han kompromissade ingenting. Så när han kom ner till Chamonix körde han sitt race och passade inte. Och det var jävligt många som stack i ögonen att han var så framgångsrik. Men Andreas duckade inte för någon liksom. Han körde på sitt race.
Du vet, om vi skulle prova något åk eller någonting, då generellt sett under en säsong så provade vi det 4 gånger och 4:e gången så var det kanske bra att göra det. Så alltså, vi testar ju grejerna hela tiden bara för att prova, känns det inte bra, ja men då går vi hem. Och det var så jag tyckte det var så jäkla nice då, men då behöver man inte känna så här mycket press och sånt, utan vi stack ut och så andades vi med bergarna kan man säga och kände att vad är bra att göra nu, ska vi fortsätta, ska vi gå hem, och man hade alltid en bra konversation om saker och ting, även om vi var med andra liksom, så hade vi alltid den mentaliteten. Så där lärde jag mig väldigt mycket av honom, att speciellt som filmare också, att om man är ute och filmar någon, då ska det svåraste är det att säga nej liksom. Det sticker man ut och är med så här världsstjärnor i bergena liksom, så kommer jag liksom en liten västkustbo från Sverige och liksom ska springa med dem och filma så här, och då lärde jag mig väldigt mycket av honom, tror jag, att det bästa det är ju liksom att ha bålsen och liksom våga säga nej, men det här känns inte bra för mig, jag tycker att vi ska gå ner liksom.
Och sen så kom jag ihåg att vi var ute och jag ville freerida ner i en couloir som vi skulle fira oss ner. Så jag kan hoppa ner den där. Han bara, det kan du säkert göra. Jag tror det. Men om du ska åka skidor och på det här sättet så kan du hoppa ner den där couloiren säkert 99 gånger. Men 100 gånger du gör det så går det dåligt. Så han visade nog mig också ett annat sätt att åka på. Och det märkte också när vi åkte med Anders Chamonix. Fan, sakta han åker så här. Skulle jag bränna förbi lite? Och sen så började jag ramla och helt plötsligt får jag inte stopp. Så liksom, i vanliga fall så är det kanske det faller 10 meter liksom. Och på de där sluttningarna liksom, då får du inte stopp. Så då märkte jag också så här, du måste åka på ett annat sätt. Så han gillade ju att lära ut. Så att, han lärde mig mycket om bergen. Alltså. Det är jävligt häftigt med människor som har en övertygelse. Och det hade jag aldrig, att han har en enormt stark övertygelse och vågar gå sin egen väg. Inte minst, jag kan bara själv, tänk själv och öppna upp en, alltså de där åken de gör liksom, som han gjorde, att öppna upp Mallory igen efter ingen åkt i 20 år, det ska man ha lite innanför pannbenet, och det hade ju Andreas. Han var ju så jävla envis. Jag tror att han hade en enorm hunger av att lyckas. Ett jäkla driv. Tillsammans med ett starkt pannben. Och det gjorde utöver det vanliga, pratar vi nu om. När man pratar Andreas, allting utöver det vanliga. Och det gjorde ju att han kunde göra de där grejerna. Han pushade sig så hårt. Och han var, senare blev han ju även en, han blev en inspiratör av dess lika. Han fick ju den här spirituella delen till skidåkningen. Och det gjorde honom ju ännu starkare.
Spiritualitet och yoga var verkligen någonting som var väldigt stort för honom. Han gjorde yoga varje dag och mediterade väldigt mycket. Och, både för att det var bra för hans kropp, för smidigheten och för hans skidåkning. Han sa att det hjälpte honom jättemycket med den delen, men också för att hitta någon sorts ro i allt som har hänt honom. Och det var ju verkligen så jag och min bror, vi connectade faktiskt mest. Det var inte genom skidåkning, utan det var genom det spirituella. Det var där vi connectade på djupet och hade våra finaste samtal, och där vi pratade om allt från döden och alltså verkligen fann varandra, och för det är evigt tacksam.
En väldigt stor grej är att jag tror han hittade sig själv där ute. Och det är mycket sånt som han brukade prata väldigt mycket om. Så här, vem man är, hur man hittar sig själv. När man känner livet som starkast. Och det gör alla personer i olika sammanhang, tror jag. Och jag tror att Andreas kände det största när han var i bergena. Och det finns ju väldigt många sinnen som är väldigt, väldigt starka när man är ute. Men jag tror att det var väldigt magiskt för honom att liksom känna världen, känna livet, meningen med livet. Och det var liksom, det var ju hans grej och det var det han ville göra. Och det är väldigt många i världen som aldrig hittar det. Det som kanske han hittar väldigt tidig ålder egentligen. Och det är väldigt många som kanske lever hela livet utan att känna att de liksom verkligen hittar det som de så här brinner för, och det hittade han ju verkligen. Och när man gör det, då är det liksom en förklaring som kanske man får svar på när man hittar sig själv i de elementerna där man verkligen, all right, det här är liksom jag. Och det var så han kände, är min uppfattning, och det var då han var lyckligast också. Och det är klart att man vill göra det som man tycker är kul och man är lycklig av att göra, speciellt när det handlar om att vara ute i naturen. Så jag tror det är väldigt många sådana inverkningar som han tyckte var så här. Det är han, och det tycker han om att göra, och han kommer fortsätta göra det, och han älskar det. Och det är klart att man är glad när man känner så.
And this time we got accompanied by two Norwegian locals, Lars and Vegard. He did the east face in wonderful conditions. I could just hear the roar of all the slush coming behind me when I took off, and it was just a really nice experience. I would say this is one of my favorite places to go for ski touring anywhere in the world.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Var Andreas någonsin rädd för någonting?
Ja, alltså han kanske inte pratar så mycket med oss i familjen om det, tror jag. För att han ville nog inte oroa oss. Vi var nog redan rätt oroliga för honom. Men jag kommer ihåg att när han var ute och åkte skidor i Patagonien, så var det ett av hans åk när han var där som var väldigt brant.
Den resan i Patagonien var bland de mest minnesvärda resorna som jag gjorde med Andreas. Och det var ett åk som han liksom hade funderat på väldigt länge. Och det var faktiskt Colin Haley, den killen som var med Andreas på olyckan i Chamonix x antal år tidigare. Det var den killen som sa till Andreas: "Du, jag tror jag hittat ett åk som du skulle gilla." Och Andreas liksom lyssnade alltid. Och när han såg bilden på den här rampen, och då Andreas bara: "Det där vill jag göra." Och det var ju någonting som talade till honom då, att alltså, det där är någonting som man får träna för. Och alla medel som han har byggt upp under alla år sätts på spel. Liksom. Samma sak när han åkte ner för Denali, liksom, som var mycket större åk. Men det här var tekniskt mer...
Då sa han att han hade nått sin gräns, att han ville inte göra något far. Alltså att det var att han faktiskt var rädd. Och han kände att det här var verkligen på gränsen. Så att absolut fanns det med bilden. Men han sa ju också många gånger att man ska inte låta rädsla stoppa en. Och det tycker jag också är viktigt, att man... Vi lever ett väldigt, väldigt kort liv, och jag tycker ändå man måste våga leva det också. Det får inte bara bli... Det är någonting jag verkligen försökt lära mig åt, på en annan nivå kanske, men ändå, att man faktiskt vågar göra saker.
Jo, när han såg den här bilden på rampen, då kände han ju att ja, men det där vill han testa liksom. Och han vet inte om han kommer klara det eller inte. Utan klarade han det, om han inte skulle klara det, då hade han inte ens gått så långt upp. Liksom. Utan han kände att det är värt att åka dit och testa. Och går det så går det. Och går det inte, ja, då har han lärt sig något. Och då vet jag att han... Jag följde med honom hela vägen upp till bergsrundet. För det var lite glaciärsprickor och så vidare på vägen upp. Och jag filmade och sådär, och jag ville ju inte ens, jag hade inte ens tänkt att följa med över bergkynnet, utan det var ju hans gig liksom. Och jag, även om han hade, alltså han hade inte ens, grejen är att han hade inte ens sagt till mig att Bjarne ville följa med, för han visste ju också sin egen nivå och min nivå, och hans nivå var ju så himla mycket högre än min, och han skulle aldrig hela sitt liv ta med sig någon då han tar ansvar för den personen på ett sånt skidåk. Liksom. För det gör ett litet misstag, då det finns inte längre. Det som var så bra med det här åket, det var att de objektiva farorna, alltså stora isflak som kan falla ner, glaciärsprickor, laviner, snö från sidan som kan komma in i åket och allt det där liksom snöras ovanifrån. Det var väldigt lite sånt. Det som var väldigt mycket, det var ju konsekvenserna om han skulle ramla när han åkte skidor till exempel. Men då visste han ju sig själv också att det skulle liksom hur ska man säga, han kände sig själv så pass bra så han hade han känt att det inte var bra, nej men då får han sätta in ett ankare och bara fira ner och så är han nere liksom. Och det kanske låter nonchalant om mig när jag säger det här, men det var ju lite så, alltså, han är så pass duktig så han klättrade upp och kände snön och liksom, det var väldigt lite snö på berg och is och han visste att det skulle vara tillräckligt mycket för han har gjort det där 100 000 gånger. Men han visste också att det här är på gränsen liksom. Och jag vet när han åkte ner, han tog inte ens fram sin kamera liksom och tog kort där uppe. För att det var ju så snorbrant alltså. Det var ju så här, han till exempel visade mig dagen efter när vi gick ner från campen ner till byn så här. Han bara, Björn, så här brant var det hela åket. Och då stod jag, du vet, med två isyxor och in med mina skidor in i liksom och höll i mig liksom. Och jag bara, shit på fritt och sjutton att han var helt slut när han kom ner då liksom, för han körde ju bara en sväng åt gången hela vägen ner tills han kom ner till traversen då han fick ta ett rep och fira ner såklart, för det var inte värt att åka där, det var ju bra. Men då psykiskt sett så var han ju helt slut på grund av att, alltså fysiskt han skulle säkert kunna så här klättra 1000 meter till utan problem, men grejen är att han ansträngde sig så pass mycket när det kom till att klara av det här åket. Det var mycket mentalt. Jag tänkte själv åka på en liten ramp som går snett vänster och går det rakt ner så är det inte hur långt, alltså mer än 1000 meter precis rätt ner liksom. Så att en så här person som inte är van vid det hade ju freakat ut direkt och bara tagit fram ett rep och firat ner, men han kände att ja, en sväng i taget så kommer det här gå jättebra. Och alltså jag var visst klart jag var rädd när jag filmade lite grann så här, men samtidigt kände jag att ja, han vet ju vad han gör när det kommer till att åka skidor och nu får han göra det som han har tränat så många år och det gick ju bra som helst.
Och titta ner på andra facen i världen.
Det är fan en dröm som går i uppfyllelse. Fan vad bra.
Vi är tillbaka på Denali 2011. Bjarne Salén berättar.
Tiden det tog att komma ner från toppen till allt var slut tog extremt lång tid på grund av att när han började åka när det var soligt på morgonen, sen blev det så pass varmt på eftermiddagen så det började regna stenar och grejer. Och det var det som räddade hans liv egentligen. Det var att med hans erfarenhet, alltså hade man inte haft erfarenhet där, då kanske man hade fortsatt. Och då hade man antagligen fått någon sten eller någonting på sig. Men då bestämde han sig för att ja, är det bara att sitta här. Så han slutade ju när det blev varmt. Så satte han sig bara under en sten och värmde vatten. Och åt så lite som möjligt egentligen. För han hade inte jättemycket mat med sig. Slösa så lite energi som möjligt. Men ändå ha så mycket kvar så att han skulle kunna ta sig ner. Så han var jättelugn liksom. Där var ju, vet jag att han sa, alltså, han insåg ju vad han var, det är ingen idé att panika liksom, utan det var ju bara att sätta sig ner, låta natten komma. Sen fick han ju vänta tills soluppgången kom nästa morgon så han kunde se någonting och sitta där själv på en liksom liten platå. Det där måste man vara sjukt stark i psyket för att klara av, för jag tror de flesta hade bara blivit rädda och verkligen panikartat liksom velat ta sig därifrån. Men han bara, ja, nej, nu får jag sitta här, tänkte han liksom, tills det blir morgon och då kan jag åka ner, så nu är det bara att gilla läget. Så han satt där och göttade för sig själv i x antal timmar.
Dagen inne på sydfacet. All or nothing. Det är lite varierande förhållanden, men fortfarande möjligt. Kommer det lite mysåkning och sen kommer det bli en riktig jävla final. Skidåkning blir inte så här större än så här någon annanstans. Jag har också 500 meter och det ser inte ut som att jag åkt någonstans. Höjdmeter alltså. Kan skidåkning bli mer maxat än så här? Jesus, det är inte meningen att människan ska vara här. Inte på skidor i alla fall.
Det skönaste med den här stunden, det är nog att
Det finns ingen återvändo. Alla alternativ förutom neråt och borta. Jag skulle ta en dag att klättra upp här igen. Jag måste ner. Livet kan inte bli coolare än så här. Sketchy Traverse. För på skidan igen. Det är lite snö på is. Vi kan se hur det drar igenom. Jävligt seriöst. Men vi ska testa och åka lite skidor också. Tjena. Klockan är 4:30 senast när jag filmade. Så gjorde jag någon filmning inne i någon couloir. Det började regna rätt mycket sten. Det var så varmt där borta. Och snön var riktigt kass. Så jag tog det lugnt och tog mig ner under natten. Jag var nere, jag sitter nu, precis bredvid väggen, runt klockan 3. Nu sitter jag här och bara dricker och äter och tittar på utsikten och fryser, såklart. Ja, så kan det gå. Det var en jäkla pers att ta sig ner för det här berget. Det sista kruxet gjort. Isfallet. Bakgrunden säger man sys facet på Denali.
Nej, det är ingen fara. Det som händer i Chile, det har inget emot att prata om liksom överhuvudtaget, utan jag tror också att stänger man inne sånt svårt inom sig själv och inte pratar om det, så kommer man någon dag få möta det i alla fall, och då kommer det bli väldigt jobbigt. Så jag har alltid tänkt att det är bättre att bara vara öppen till det och liksom prata om det är helt okej.
Tidigt på morgonen den 29 september 2014 på Monte San Lorenzo i Chile tar Bjarne och Andreas farväl. Och Andreas ger sig av tillsammans med kanadensaren JP och Claire. Senare samma dag försvinner de båda i en lavin.
Jag fick veta om olyckan genom min pappa som ringde mig. Och det var en bergsguide som inte var på plats, men som, de har ju bra kontakt, och när det händer något så ringer de ju till varandra, och de ringde då till mamma och pappa. Och när pappa ringde så visste jag inte, eller visste inte han vad som hade hänt. Vi fick bara veta att det var en olycka, och då fick vi veta att Andreas och en till hade varit med om en lavin, och vi visste inte om de levde, och de var inte funna. Det var så det var den informationen vi fick när telefonsamtalet kom första gången. Sen gick ju allt så fort, och vi fick faktiskt inte veta så mycket mer förrän för vi hoppade på ett plan direkt ner dit och fick mer info, förstod mer hur läget var när vi väl kom på plats. Så det var några timmar där man inte visste någonting egentligen. Men hoppet är väl det sista som lämnar en, så att man hoppades ju ändå där ett tag.
Det måste vara jättetufft.
Ja, verkligen. Men det var fint att få vara med nära, alltså med också med JP:s familj, och det var fint att få se bergen, alltså. Andreas pratade väldigt ofta om hur han tyckte det var så himla vackert där borta, och med San Lorenzo, eller med de bergen, och han, att det var magiskt vackert, och när jag fick se ändå bergssiluetten och se hur fint det var, så gjorde det lite lättare. För att de enda bilderna jag hade i huvudet var skräckscenariot, hur han faller ner i en lavin och han inte kan andas, och så här, jättejobbiga bilder. Och när jag kom dit så fick jag en helt annan bild i huvudet till det här med olyckan. Nu ser jag, när jag tänker på hans död, så ser jag de vackra bergen, jag ser flygande kondorer, och jag, det är någonting fint helt plötsligt. Det är fint att ta in, men alltså, det är ändå en finare, ett finare minne, kan man säga.
Självklart är det den jobbigaste tiden jag har haft i hela mitt liv, från när det hände och framåt. Det var liksom att se sina bästa polare försvinna i bergena när man filmar, och man vet att, du vet, de gör det de tycker är väldigt kul och det de lever för och har levt för så många år. Och när något sånt här händer, då liksom frågeställer man sig, men vad fan skulle det hända liksom? Man tycker att det är orättvist. Man blir ledsen, panik och liksom lite arg. Absolut inte arg på dem överhuvudtaget. Självklart inte. Mer arg på själva naturen, så här, varför skulle bergen göra det här mot dem liksom? De är ju så här, såna personer som folk såg upp till, även om man var ung eller gammal, och de såg på livet, som jag tycker, på ett väldigt vackert och positivt och bra sätt, och var ödmjuka, och liksom, varför skulle det hända dem? Såna frågor har man ju väldigt ofta.
Sjukt tacksam över vår vänskap. Och det går ju, det går inte många dagar då jag inte tänker på han. Det finns alltid där. Han finns alltid där. Och därför det var, när din mästare på något sätt då försvinner, så blir du ju ifrågasättande till hela cirkusen. Han hade ett risktänk som jag kände, jag litade på han. Och när jag hörde att han hade omkommit, då försvann det liksom, att det finns inga garantier. Jag förstår att många tänker att vad fan, han höll på med någonting som var helt bananas. Men för mig var han den första killen jag skulle vara ute i berg med. Och när han försvann så var det så här, men då går ingen säker. Även fast han gjorde det han gjorde. Så det där, och det är nej, jävla skit att han skulle gå upp för det här jävla berget alltså.
Jag tror att alla har olika minnen, och väldigt fina positiva minnen, för att han gav hela sitt hjärta till så många personer i så många olika sammanhang. Så där då tror jag att det är så väldigt många som har olika underbara minnen sammankopplade till honom. Och jag tycker det är så man ska minnas honom också. Och personligen så lär jag ju mig egentligen någonting om honom nästan varje dag. Även om det här, hans olycka hände för väldigt många år sedan liksom. Och jag har aldrig träffat någon som har varit så medveten om att, du vet, beröra andra människor på ett sånt underbart sätt liksom.
Det är helt enormt vilken kärlek vi har fått från så många olika håll efter hans död. Han det är nog svårt att förstå för mig lite grann hur stor han ändå var i skidbranschen. Jag ser honom bara som min storebror. Så för mig, eller som får se då mycket, hur många som visste vem man var, det var faktiskt för mig väldigt, nästan, ja, jag var nästan lite chockad. Så det var väldigt mycket kärlek, väldigt mycket fina kommentarer, och hur mycket, ja, men folk som bara träffar honom kort, eller, och hur mycket han har inspirerat dessa personer, och hur många som tycker att han har tagit sig tiden att svara på alla mejl och verkligen försökt inspirera alla han kunnat så mycket som möjligt. Andreas var ju verkligen en stor inspirationskälla för många inom skidvärlden. Och det känns så tråkigt att det bara ska försvinna inom hans bortgång. Och han pratade väldigt mycket sista året han levde om hur han ville men ge tillbaks till skidsamhället. Och, för att han fick mycket hjälp när han var ung. Och han sa alltid att när han blev klar med sin bergskattsutbildning så skulle han flyga ner ett gäng duktiga, drivna skidåkare till Chamonix och lära dem hur man ska hantera bergen. Och det var någonting som bara satt kvar i mig, och när han gick bort så kände vi i familjen att vi verkligen ville göra någonting i hans minne. Och då kom ju den här idén upp igen att det vore fint att ja, men göra, sätta upp en ideell förening och försöka fullfölja hans dröm. Och det var därför vi startade då Safe Passions. Och det handlar om att Andreas älskade skidåkning och han hade så himla stor passion för det. Men han var också väldigt noga med säkerhet. Och det är väl det vi vill få in i det här. Det ska vara ett forum där man på ett kul sätt, vi vill inte ha sätta några pekfinger på andra och säga vad som är rätt och fel. Vi börjar lära folk om skidsäkerhet i bergen på ett roligt sätt i hans ära. Och nu så har vi då camps i framförallt Chamonix, där vi då och flyger ner flyger ner unga personer som åker skidor och med bergsguider och lära sig om allt från lavinkunskap till glaciärskunskap till finningsmoment och ja men som man kan hantera skidåkning i Alperna. Det känns som ett fint sätt att för att hedra hans minne och göra någonting. Och ja, det kan jag också säga av några andra ut att om man nu vill lite nyfiken på den här föreningen så får man jättegärna gå in på Safe Passions hemsida andreasfransson.se. Vi kommer ha några camps i år, i vinter, så det kommer komma upp fler, så håll ögonen öppna för info om dem.
Det här var historien om Andreas Fransson i Freeway-podden. Stort tack för att ni har lyssnat och stort tack till Sandra, Bjarne och Ville som ville vara med och berätta. Gå gärna in på andreasfransson.se och där ni kan hitta mer om Safe Passions arbete.